Stämningen känns spänd i mötesrummet när du kommer in. När chefen börjar prata försöker du skanna av alla runt bordet. Är det något som du har gjort? Din kollega verkar trött och ledsen. Kanske har hon för mycket att göra. Under mötet tar du på dig så mycket uppgifter du kan, både för att underlätta för henne och visa för chefen att du verkligen vill jobba. Resten av dagen springer du mellan olika möten för att försöka hinna med. När du till sist kommer till förskolan är du så trött att det enda du vill är att lägga dig ner på marken och gråta. Din dotter vägrar ta på sig regnjackan och du tar tag i hennes arm samtidigt som du fräser att nu får hon faktiskt skärpa sig. Och om hon inte klär på sig nu så kan hon glömma att hon får sitta med paddan när ni kommer hem. Orden bara glider ur dig och de går inte att ta tillbaka. När ni går hemåt försöker du muntra upp henne, men det känns som det är för sent. Att den där värdelöshetskänslan du givit henne redan har fastnat och aldrig kommer gå bort. Hej och välkomna till Dela känslan-podden som är tillbaka i lite ny regi. Jag sitter här med Åsa Johansson som har varit med tidigare. Vad kommer vi att prata om?
Vi kommer prata om psykisk hälsa och bjuda in gäster som involverar det här ämnet. Vi kommer även undersöka lite vad man kan göra när livet inte blir som man har tänkt sig.
Vår första gäst heter Doris Dahlin. Hon är författare och har skrivit flera böcker, bland annat två böcker tillsammans med Maggan Hägglund, där den första heter Drunkna inte i dina känslor och säljs fortfarande stora mängder. Väldigt populär bok, och det handlar om hypersensitivitet eller högkänslighet. Och även den andra boken Hitta din känslostyrka, som vi kommer att prata och fokusera lite på här idag. Sen har hon skrivit andra romaner också. En ny kommer i november som heter Ogjort. Du och jag läste ju den för några veckor sedan. Och satt här liksom och skrattade åt att vi kände igen oss i så mycket. Och gjorde någon övning och testade och sådär. Så det känns som en väldigt aktuell bok för många, tror jag.
För oss i alla fall.
För oss i alla fall. Ja. Vilka är vi som gör podden då?
Ja, men Åsa Johansson och Marit Sahlström heter vi. Vi jobbar här på Maglungen Utveckling som jobbar just med unga och psykisk hälsa, kan man säga. Välkommen hit, Doris Dahlin. Vi delar känslan-podden. Idag ska vi prata om ett ämne som, jag vet inte vad vi ska kalla det, högkänslighet, sensitiv begåvning, vad kallar vi det mer, HSP.
Ja, precis. Det finns många benämningar, ja, verkligen. Ja. Jag gillar ju det där uttrycket sensitiv begåvad, för att också trycka på det här att det är någonting positivt också, även om det kan vara jobbigt. Precis. Och att man förut mer har mer sett på det som att vara överkänslig eller en jobbig människa eller så. Det, jag tror det är därför jag också gillar det här, att lyfta fram begåvningen i det.
Ja, och vi är så glada att du är här idag, Doris Dahlin. Du är författare, terapeut, organisationsutvecklare, bibliotekarie, Härnösandsfödd. Ja, vad vill du fylla i mer?
Jag tror att det räcker, om vi inte ska ägna hela programmet åt det.
Nej. Och du, dessutom så kommer du ut med en roman på Ordfront förlag nu i november, om jag tror rätt.
Ja, stämmer.
Som heter Ogjort. Vill du säga någonting om den?
Ja, den har varit, det är en sån här bok som jag håller på med många år, men som har varit väldigt rolig att skriva, för att det var som vanligt. Jag tycker ju att det är väldigt kul att skriva skönlitteratur, för att jag har ju så mycket som virvlar runt i huvudet. Och då får de här personerna komma fram, som de har fått göra i den här, när jag har skrivit om den här byn med väldigt olika personligheter i. Och som samtidigt avhandlar allvarliga ämnen. Men det blir också kul, för att det kommer väl omedvetet också sidor av mig själv som en väldigt arg kärring i den här boken. Som jag, hennes ena replik, hon kom verkligen bara framför mig, men hennes, en av hennes repliker som jag upptäcker att jag blev väldigt förtjust över efteråt, det var att det går inte an att vara en vän liten blomma när man har att göra med skitstövlar. Och den där känns väldigt mycket som jag Jag tror inte ens att det är exakt så hon uttrycker sig, men hela det här att få plocka fram på något sätt erfarenheter, fantasier och så som jag har gjort väldigt mycket i den här boken, i alla böcker förstås, men jag tror att det kanske har fått blomma mer fritt i den här.
Vad roligt, se fram emot att läsa den verkligen. Och jag tänker på den kommentaren som du säger nu också, så har ju den också någonting med vårat ämne idag, för idag ska vi prata om just om högsensitivitet och sensitiv begåvning. Och då har du ju skrivit två böcker tillsammans med Maggan Hägglund.
Mm.
Som den första heter Drunkna inte dina känslor.
Mm.
Och den andra heter Hitta din känslostyrka.
Ja, stämmer. Ja.
Och jag tänker på just den kommentaren att när man har att göra med skitstövlar kan man inte vara en blyg liten blomma.
Mm.
Det har ju verkligen, tycker jag, som ett spår in på det. Just hur man kan hantera olika saker. Hur man blir tvungen att hantera beroende på omvärlden. Du har ju skrivit väldigt många romaner och böcker och du debuterade som ung, eller hur? Hur gammal var du när du...
Ja, jag debuterade 1971. Jag skrev den boken när jag gick på gymnasiet, men eftersom den handlade... Så att jag var 17 när jag skrev den, men på Rabena Sjögren som gav ut den var de kloka nog att säga att jag skulle vänta att jag hade gått ut gymnasiet och fått mina betyg. Och det var nog väldigt bra eftersom det var en debattbok om skolan. Men jag tror också, apropå det här med känslorna, att för mig har det varit så viktigt att erövra alla mina känslor. Jag var en alldeles för snäll flicka när jag var liten. Och som tonåring blev jag mer arg, men inte på det som var närmast min omgivning. Utan det var lättare att bli förbannad på politiska skeenden eller det som låg långt bort. Jag har verkligen fått erövra min ilska genom väldigt mycket terapi. Och det är jag hemskt glad för. Det är väl därför jag särskilt gillar den arga kärringen som jag har en hel del av.
Det här begreppet liksom stark, svag och högkänslig och sensitiv begåvad.
Mm.
Hur kom du i kontakt med det begreppet? När? Och...
Det var egentligen så att jag satt just på vårt landställe och tänkte på det här hur Maggan och jag då, som är kompisar och som jobbar ihop en dag i veckan, fast vi skriver på olika saker, så satt jag och tänkte på det här hur vi pratar mycket om känslor. Vi har lärt oss mycket genom livet, både i terapi och andra sammanhang. Och så tänkte jag på, hade jag precis träffat någon som hade det svårt just då, och så fick jag idén att jag hörde av mig till Maggan och sa, ska inte vi skriva någonting om våra erfarenheter av det här, för vi har ändå en del att säga som någon annan kan ha hjälp av. Och hon hakade på det där direkt. Och så bestämde vi oss för att vi skriver det här. Vi var övertygade om att ja, men det kommer inte vara så många som läser det här. Kanske inte så jättemånga som känner igen sig i det. Men det är, några kommer att läsa det. Och vi tror att vi är skyldiga världen ungefär att ge ut det här. För att livet är så mycket enklare för oss när vi har lärt oss de här sakerna.
Mm.
Inte minst om gränser. Och det blev ju väldigt roligt, för att det förlag som då nappade sen var också övertygade om att det här kommer bli en väldigt smal bok.
Mm.
Vi kommer att gå med förlust på den, men okej, vi tror också på att den här är viktig. Och så blev det ju inte så, utan det blev ju väldigt stort. Men, så att det var, och då hade inte vi kände inte till då de här begreppen från början, HSP och Aaron och så vidare. Men däremot visade det sig medan vi höll på att jobba med boken, som vi gjorde under en tid och hade väldigt roligt, det var väldigt givande att jobba med den här första, Drunkna inte dina känslor. Då upptäckte också Maggan att hon hade den här boken i sin bokhylla fast hon inte hade läst den.
Mm.
Vilken
bok var det?
Elaine Arons. Mm. Ja, precis. Så att det kom in faktiskt i ett senare skede. Från början var det här att, för vi också kände, vi är olika på många sätt, men vi är väldigt lika, Maggan och jag, att det här att vi kunde känna väldigt mycket och att också uppleva oss frustrerade över att vi kände så mycket, men ändå lärt oss hantera det. Så att det var det som var utgångspunkten.
Mm.
Att hur gör man när man känner så mycket för att inte drunkna i de här känslorna?
Just det.
Och samtidigt inte stänga av dem, för jag tyckte att jag beskriver mig i den där första boken som att jag kunde vara som en isdrottning. För att när det blev för mycket känslor och för jobbigt för mig, då bara sträckte jag på mig och satte näsan och hakan i vädret och stängde av allting. Det kan jag verkligen göra. För mig har då det här med terapi också betytt att både att jag har erövrat alla mina känslor, vågat äga dem och våga ha dem. och inte behöva stänga till på grund av vad andra tycker eller för att jag är rädd att bli sårad, utan inse att jag har rätt till mina känslor, jag har inte rätt då, apropå det vi pratade om förut, att pådyvla alla dem eller bete mig aggressiv på grund av det. Men jag har rätt att äga dem och att själv reflektera och bestämma på vilket sätt vill jag visa dem och när vill jag visa dem och för vem. Mm. Så att jag behövde inte inta den där rollen av ändra isdrottning eller söndergråten bakom en filt ungefär. Mm.
Just det, det finns en till också, det är isdrottningen. Och ynk kallar ni den här som kryper ner och gömmer sig.
Ja, och när man, alltså ynk kan ju låta så negativt, men det är, man får ju se på det som en roll, precis som isdrottningen. Och ynk är ju, det handlar ju mer om det här när jag upplever att jag inte har någon möjlighet att styra över det här. Jag blir ett offer för andra. Mm. Jag blir den som inte kan göra någonting. Och det har ju varit en väldigt viktig del för båda av oss, det här att känna att ja, men visst, jag är jätteledsen nu, jag har blivit illa behandlad nu, eller jag blir illa behandlad, det händer saker som jag inte kan styra över, det finns ju väldigt mycket man inte kan styra över, men att återta min kraft i det. Mm. För ibland så kan ju i den här, vi pratar också om drama queen till exempel, en som bara hejdlöst låter alla sina känslor fara ut och utnyttjar andra i det också, att det gäller ju både att låta andra ta sitt ansvar och ta mitt eget ansvar och se att jag kan påverka.
Jag blir så nyfiken just det där med att återta sin kraft. Vad är det för, hur gör man då om man säger att man har hamnat och blivit illa behandlad? Man kanske har fått sig en rejäl utskällning fast det inte var adekvat utskällning, eller man har fått någonting som i alla fall som sitter kvar, som man liksom går och, på repeat i huvudet hela tiden. Hur återtar man sin egen kraft?
Ja, för där handlar det mycket om att känslan i det blir ofta att om jag tänker på mig själv till exempel, så när jag blev väldigt utskälld förut, och fortfarande kan det vara så blir min spontana reaktion att gråta, att bli fruktansvärt ledsen. Men den där gråten för mig många gånger dolde ju att jag egentligen var jätteförbannad. Men jag är ju uppväxt på 50-talet. På 50-talet så dels var det ju så att det var tillåtet för flickor att gråta men inte att bli förbannade. Så att det vad det handlar om i det fallet är ju mycket att kanske tillåta sig att gråta. Se om jag kan ta några djupa andetag och ställa mig stadigt, liksom ställa ner fötterna stadigt. Och också att inte vara en soptunna för den andra. Om det är obefogat eller så, att inte tillåta den, att sätta gränsen. Okej, så där tycker du. Och gå därifrån. Eller om det bara är helt liksom ute i det blå. Ja, jag hör att du är arg på mig. Och för min del så vill jag inte höra mer. Vi får ta det här samtalet i så för en annan gång. Och sen att gå undan och fundera över. Ja, men var det här berättigat fast jag blev så till mig just då? Att gråta av mig kan ju vara jättebra. Men kanske inte inför den här personen som bara skäller på mig. Och gråter jag ändå, för ibland kan man inte hejda det. Jag kan verkligen hamna i situationer när jag blir så arg så att jag gråter. Och så blir jag ännu argare för att jag gråter. Jag tänker, jag vill fan inte visa det här. Och så blir jag det ändå. Och att då acceptera att, ja men okej, nu gråter jag våldsamt. Och sen gå undan, fundera, reflektera i lugn och ro. För mig kan det vara en hjälp att skriva ner ibland. Liksom. Vad var det som hände? Vet jag vad som ligger bakom? Ligger det någonting i det här? Eller blev jag bara soptunna för den här kvinnan eller mannen som egentligen hade bråkat hemma på morgonen med ungarna eller med sin sambo eller någonting helt annat? Eller ligger det någonting ligger det verkligen någonting under? Så får vi, kan jag också ha rätt att kräva att jag vill att vi tar det här som ett lugnt samtal. Jag är inte beredd att låta dig bara ösa över mig på det här sättet.
Jag tänker att det är också en utmaning, för det är just i de där situationerna när man utsätts kanske för yttre press eller andra saker som händer som man har så lätt att falla tillbaka till sina gamla mönster.
Ja, precis.
Och så just att liksom, där blir man mest skör, tänker jag, för att hitta sina, man kanske annars i andra fall kan tänka eller liksom lugna sig och så här, men just där är det lätt att då hamna tillbaka till att ja, men det var nog mitt fel eller vilka mönster man nu har.
Ja, men precis, det tror jag också. Och det här att kunna se för sig själv, nu känner jag mig skör, okej, jag behöver gå och lägga mig och vila en stund. Jag behöver lägga mig i ett svalt, tyst rum ett tag om jag nu kan det. Eller på något sätt gå undan. Är jag på jobbet så kanske jag kan låsa in mig på toa en stund. Liksom. Men det här är bara, apropå det med ynk som det började med att du frågade om. Så om jag då liksom bara fortsätter gråta tills de andra får trösta mig. Och, så känner jag mig ännu mer ynklig efteråt. Att för mig kanske jag pratar med någon som jag kan lita på. I det här. Att låta gråten få komma men inte där och då. Och ja, men då kan, om den kommer ändå så, är det, så kan man också säga att okej, nu gråter jag. Men egentligen så är jag arg. Men jag gråter ändå. Och nu väljer jag att gå ifrån. Men vi fortsätter att diskutera det här sen. För det är ju det. Att inte blir den här ynk som bara fortsätter gråta. Eller att inte blir den här ynk som känner mig, jag är så fel för att jag gråter också. Det blir att slå ytterligare på sig själv. Men ibland så kommer känslan utan att det hjälper ett enda dugg om man tar 100 000 djupa andetag eller ställer sig stadigt. Men rent generellt så är det ju ändå det här att det ofta är bra att andas djupt och att ha fötterna stadigt i golvet liksom, oberoende. Men ungefär som när jag sitter nu så har jag båda fötterna nere på golvet. Det hjälper att stadga upp mig.
Hur sitter du, Åsa?
Ja, jag satt med fötterna ihopkorvade, så jag satte dem i golvet. Det är faktiskt klokt.
Jag satt med en tå i golvet och den andra uppe i luften, som att jag försöker fladdra iväg.
Men det är det svåraste som finns, att sitta.
Ja, men det är det. Och det är också gamla mönster. Det är ett jättebra exempel på det här. Jag har ju ofta suttit med bena korsade eller liksom också sådär. Det här att vänja sig vid att det faktiskt hjälper mig att stadga mig. Att sitta stadigt, eller stå förstås.
Eller stå stadigt. Jag tänkte på det här, vad kommer ifrån? Alltså rent generellt, med sensitiv begåvning, är det arv, miljö, är det erfarenhetsbaserad kultur? Hur skulle du säga?
Ja, att det är, man vet, det man vet är ju, det kan ju påverka både arv och miljö. Alltså är man i en miljö som förstärker det här, där man kanske måste vara den här som känner av. Jag kommer ju från ett alkishem, jag behövde liksom känna av vad som fanns för att förebygga hälsokatastroferna som skulle komma. Och det tror jag förstärkt min sensitivitet så. Men man vet ju också att en viss procent av både människor och djur har det här som en begåvning. Att kunna känna saker, uppleva saker, se saker innan andra gör det. Och det har vi ju pratat alldeles för lite om. Apropå det du sa om, som när du frågade om min nya bok förut, Marit, så det här med att vad har jag valt att i den här boken ha en städerska som kommer utifrån in i en by och som ser det andra inte ser, som lägger märke till saker och som vågar se, för det är det också. Men vi vet ju som sagt att det finns en viss procent och vi är ju till för att skydda gruppen, vilket vi är människor eller fiskar eller katter som verkligen kan vara så. Men i alla djurgrupper så finns det ju de här.
Finns det någon könsskillnad eller så?
Ja, vad bra att du frågar det. För det är ju en vanlig missuppfattning att man tror att det är fler kvinnor än män. Och det är väldigt många män som har skrivit och ringt och frågat och när vi var ute så där, för att de inte kände sig hemma i det. Liksom, men det är bara jag. Men det är lika många män som kvinnor. Däremot tror jag att det rent kulturellt sett har varit mer otillåtet för män att visa den här sidan. Vilket har gjort det svårare. Att man verkligen måste gå in i den stora starka rollen när jag har väldigt mycket känslor. Jag tror till exempel att min pappa var en sån. Och att inte att han söp bara för det. Absolut inte, men däremot så tror jag att, att alkoholen skyddade honom från att inte vara den här alltför sköra, den alltför känsliga, den alltför som var verkligen sensitiv på gåva, tror jag. Men det är ju en efterhandskonstruktion av mig också, jag har ingen aning. Han är ju död sedan länge. vad vi vet, för att komma tillbaka till din grundfråga, det är ju att det är lika många män som kvinnor. Det är många män som har reagerat på bokomslaget till exempel. Jag kommer ihåg en äldre man som var så lättad över att han hade hittat det här hos sig själv. Så jag skulle vilja att det var en man på omslaget, för det är mycket svårare för oss.
Men du pratade ju också om vad det innebär, just att uppfatta känslor, stämningar, signaler innan någon annan gör det. Vad är det mer? Hur kan man säga att det yttrar sig att vara högsensitiv?
Ja, också det här att kunna njuta väldigt mycket av saker om man tar någonting positivt. Alltså att jag kan ju bli alldeles begeistrad av att liksom, åh, titta den här, nu har den här, håller den här blomman på slut, kolla vilken fin. Eller alltså ett fågelkvitter, vad som helst, så små saker, ett musikstycke som, eller en film som får mig att gråta hejdlöst av någonting, så tycker jag, men det här, andra kan tycka att det här var väl inte ens någon som man känner någonting inför. Och då är ju det viktiga också det här att inse att, ja men, för ibland så kan ju högkänslig eller sensitiv begåvad vara den här som tycker att de andra är okänsliga. De är inte okänsliga, vi behövs ju alla. Precis som olikheter överhuvudtaget i en grupp. Vi behöver vara olika och vi behöver de här, ha de här olika. Men kännetecknande är att man kan uppskatta små saker. Man ser liksom, och man kanske ser vissa saker, man ser ju inte. Tvärtom, för mig kan det ju vara verkligen så att jag ser inte liksom. Jag har inte tänkt på hur rummet ser ut. Utan jag ser små saker i det som oftast som jag uppskattar då. Eller om jag är på för dåligt humör, då ser jag någonting som jag retar upp mig på. Ja. Jag har inte gjort det än, alltså ni vet.
Bra, tur. Här vi kan andas ut. Ja. Men jag tänker också, jag kan uppleva att det kan vara att man fastnar i relationer. Att man kanske inte ser ett rum, men man har full koll på människorna där, vad de känner och de har för stämningar. Så.
Ja, exakt. Så är det väldigt mycket. Och det kan jag tycka, alltså det har ju jag haft väldigt nytta av när jag har jobbat. Jag har ju jobbat med kurser som har handlat mer om relationer än om organisationen. Alltså det kan ha handlat om konflikter eller det kan ha handlat om en grupp som behöver fungera bättre. Och det har inte varit traditionella kurser, så utan mer att jag har hämtat min erfarenhet och min kunskap från olika områden till att lösa upp saker, till att se, att hjälpa dem att våga se saker. Och jag har ju ofta kunnat komma in i en grupp där man kan säga att ja, men, och vi har det så bra tillsammans, och så känner jag, åh, det gör ont i magen.
Och det är högt i tak här.
Ja, det är högt i tak, det är en typisk sån. Men, det är ju också, och då är det ju viktigt att se att ja, men det är inte säkert att jag har rätt. Det är kanske mitt magonda där. För vi är bra på att känna av, men vi är inte alltid så bra på att tolka. Och då kan man ju få för sig. Det kanske är jag som bär med mig någonting som jag borde ta itu med själv. Och det behöver man ha ödmjukhet för själv. Att se att, ja men, då får man mer liksom. Jag har tyckt väldigt mycket om den här rollen. Att ställa massa frågor, att ta reda på mer och se då att, ja men, då lägger man märke till. Vad är det för någonting att jag reagerar så här? Och det kan ju vara likadant att man reagerar, att man tar över någon känsla. Att jag kan komma in i ett rum och vara jätteglad när jag går in. Och så plötsligt kan jag känna mig så förbannad. Så är det någon som kanske är arg på mig eller på något annat. Men jag har plockat upp det. Och det är ju inte ovanligt.
Jag är lite intresserad av det här med arbetsplatser och hög sensitivitet på arbetsplatsen idag, 2019. Liksom, hur ser det ut? Finns det någon plats för den här gruppen?
Ja, allt för lite skulle jag vilja säga. För ju mer stressad världen blir, ju mer blir det ju så att man inte, man reflekterar inte över hur det ser ut. Man tar sig inte tid att lyssna på den som kanske har någonting viktigt att säga. Också bland oss som har den här sensitiva begåvningen, så är det ju både en grupp som är introvert och en grupp som är extrovert, och de flesta blandar jag både och. Jag är ju ofta extrovert, men jag är också väldigt introvert. Och den som har den här känsligheten, den här begåvningen som finns i en arbetsgrupp och som kanske också är introvert, det kan ju vara den som sitter i gruppen som har mest att säga till gruppen, men som är tyst. Jag kommer ihåg en ledningsgrupp som jag jobbade med, och där jag ställde ett antal frågor till en kvinna som hade sett jättemycket i den här gruppen. De hade varit en ledningsgrupp i flera år, och så säger alla, Ja men varför har du inte sagt någonting? För hon hade ju lagt märke till saker som ingen annan hade lagt märke till. Hon hade väldigt viktig kunskap att komma med. Mm. Det är ingen som har frågat mig, säger hon. Mm. Och det är inte nog med att ni inte har frågat mig, utan jag har försökt säga någonting, så har ni avbrytit mig. För att ni har hamnat i någon diskussion om något helt annat. Så absolut, ja på din fråga. Det finns för lite utrymme för det här. Och det har så mycket att tillföra.
Hur ska man göra då? Om det är någon arbetsgivare som lyssnar?
Ja, jag tror att man väldigt mycket måste, alltså att man måste prata om det här. Mm. Att man måste, och att man måste också, som den här kvinnan sa ju själv efteråt, som jag pratade om nu i den här ledningsgruppen, att jag hade ju också kunnat krävt mitt utrymme mer. Jag hade kunnat sagt ifrån. För det är ju en viktig del, att om man pratar om, som du sa förut, med högt i tak. Och så tänker man, det här är det lägsta tak jag har varit med om. Så handlar det också om att våga säga, kanske inte det lägsta tak jag har varit med om, men att säga, så upplever jag det inte. För det är ju ofta den som vågar säga någonting sånt, den får ju ofta andra med sig, men inte alltid. Så där också gäller det ju, tycker jag, att gå hem och fundera över, ja men vill jag säga det här? Blir jag utsatt då? Är det så att det är jag som förlorar på det här hela vägen och säger det? Det är liksom den här ständiga att fundera över, kan jag förändra det? Kan jag inte förändra det? Kan jag gå?
Jag tänker också att i tidseffektivitetens liksom tionde, eller man ska säga, så är det ju också så att vi tänker på oss själva som ganska produktiva enheter på något sätt. Att vi kommer till vårt arbete och vi gör det vi ska. Och att det här med känslor, fast vi är otroligt styrda av känslor och tankar i kombination, men att det är lätt att låtsas att vi inte är det, utan att de här processerna som pågår mellan människor egentligen inte är så viktiga, fast de påverkar ju jättemycket vår produktivitet, för det påverkar hur vi mår och vad vi når för mål, och får vi ut allt vi kan av den här sammanblandningen av människor, till exempel alla idéer eller kreativitet eller sådär. Min upplevelse är i alla fall att, men här kommer vi och så gör vi vårt jobb. Det är inte så mycket, vi ska inte hålla på med massa annat runt omkring. Utan det, fast det egentligen är det så viktigt i att få sitt jobb gjort. Oavsett vad det är för jobb på något sätt. Känner du igen det?
Ja, absolut. Jag håller helt och fullt med dig. Det är också så att är vi otrygga, funkar inte gruppen. Det betyder inte att man liksom behöver hålla på och gulla med varandra, som jag säger, hela tiden, eller att man ägnar massa tid åt och prata om saker som kanske inte har på jobbet att göra. Men är vi inte trygga i gruppen, då så blir vi ineffektiva. Och idag när vi har en tendens att försöka mäta allting som inte går att mäta, så blir ju det väldigt ineffektivt också. Och om vi inte har ett klimat där man kan säga, till exempel apropå det här tidigare med högt i tak, om det inte är tillåtet att säga, så tycker inte jag. Jag tycker inte vi har högt i tak. Jag tycker tvärtom att vi har ganska lågt i tak. Och jag tycker inte att det är roligt med de här skämten där vi egentligen driver med varandra på ett sätt som gör att jag mår inte bra av det. Jag gillar det inte.
Nej, och just den där public management eller mätningarnas som vi håller på med, att vi mäter, gör vi rätt jobb och så. Men det kommer ju också ut en artikel nu som, vem var det som skrev den?
Men hon är filosof, Jonna någonting.
Ja, det är Bornemark.
Ja, ja. Så, och hon är så himla
från
bra.
Från Södertörn.
Ja, precis, ja, från Södertörn. Hon har ju haft ett väldigt bra sommarprogram tidigare också, hon är väldigt bra. Men det är hon som skrev det och kallade talet.
Ja, och det, i det talet så pratar hon ju precis om det här att våga lita på att vi människor gör rätt utan att det mäts. För det går inte att mäta empati. Mm. Alltså att vi då sätter både människor som jobbar i förskola och skola med jättestora dokumentationsansvar för att visa på att man gör rätt saker. Blir liksom en signal om att jag litar inte riktigt på att du gör det om du inte kan visa på det, som det också är inom vården.
Ja.
Och hon just den tiden och den energin, och kanske också att om man inte litar på, att man visar att man inte litar på det gör att man inte heller gör det.
Nej, precis.
Det är lite som att man jobbar på en arbetsplats när man är väldigt påpassad och hela tiden tror att man fuskar, så blir man mer illojal. Men om man jobbar på en arbetsplats där ens ledning visar på att man tror väldigt mycket på att ni kommer, jag litar på att du gör det här och sådär, så blir man mer lojal, att det på något sätt också påverkar.
Absolut, det tror jag. Och det är ju en form av otrygghet, tycker jag, att hålla på med det mätandet hela tiden. Dels är det en otrygghet för den som ska mätas. Att nu, jag vet att jag behöver gå ut och hjälpa den här människan som ligger på sal 3. Eller jag vet att jag behöver hjälpa till mer i den här barngruppen. Medan jag ska sitta och fylla i de här förbannade blanketterna som inte säger någonting om, kanske om hur det fungerar hos oss. Och det skapar otrygghet för den som jobbar, för den jag jobbar gentemot. Och det blir ett väldigt konstigt ledarskap. För jag menar, ledarens uppgift är ju faktiskt att leda och ta ett ansvar för. Om det då är någon som alltid kommer för sent till mötena till exempel. Eller någon som inte gör det den ska. Ja, men det är ju en annan sak. Man kan inte förutsätta att alla gör det. Eller att allting går att mäta.
Så hur kan vi tänka för att behålla vår kontur. Mm. Ja. Vi kan börja där.
Ja, mm. ja. Ja, för jag är ju någon som har haft så extremt dåliga gränser. Att växa upp i en dysfunktionell familj som jag gjorde, det innebär ju ofta att man har dåliga gränser. Jag hade en deprimerad mamma och en alkoholiserad pappa. Och jag tror att första steget i det är att inse att har jag bra gränser eller inte. Men om någon hade frågat mig tidigare så hade jag inte, för det första hade jag inte förstått vem pratade om. Och för andra så hade jag säkert trott att jag, inga fel på mina gränser. Jag minns sån här otroligt obehaglig upplevelse som var mitt första att förstå hur det var. Och det var, jag gick i gruppterapi och så skulle man, och så fick jag ställa mig, alla andra såg det väl, åtminstone terapeuterna, men inte jag. Så jag fick ställa mig i rummet och så fick jag prova att gå fram mot olika personer. Och när jag kände att här är en gräns längre än så här vill inte, närmare än så här vill inte jag gå, så skulle jag stanna. Och det var så obehagligt, för jag kände inget stopp. Jag hade ingen aning om jag skulle stanna. Och det var liksom överallt, jag förstår inte vad ni pratar om. Mm. Och det var ju det här att, ja men det var inte, jag hade ju tagit över min mamma och framförallt och beskydda henne. När jag började terapi trodde jag att det var för att bearbeta pappa, men det var ju mycket mamma, att jag måste rädda henne från att inte ta livet av sig, som jag var rädd för och som hon antydde så. Hon var jättebra på många sätt, men alltså hon var ju själv väldigt gränslös, och hon i sin tur var ju medberoende och tog ansvar för pappa och fortsatte vara gift för honom och fortsatte ta ansvar för att vi skulle klara oss som familj. Och så att för mig blev det första med det här att förstå att jag känner inte av gränser. Jag måste träna mig att känna verkligen och att se. Och sen så trodde jag till exempel att jag var väldigt bra på att säga från och säga nej. Och det var nästa obehagliga upplevelse. Så var jag på sommaren med en grupp i gruppterapi också. Och så fick jag som uppgift av den här jäkla terapeuten, jag minns hur arg jag var på honom, att jag skulle säga nej, oberoende vad folk sa till mig. Alltså även inte bara i terapirummet. Räck mig smör så skulle jag säga nej. Och vad som helst som folk frågar mig. Och jag ville ju vara trevlig och hjälpsam. Och så tyckte jag att jag sa nej. Så blev jag åthutad och sa, du säger inte nej. Du säger nej och så skrattar du bort det. Nej, nej, men jag har ju fått det här uppgiften. Eller så. Eller jag sa nej, sådär istället för. Och det var sån grej för mig att bara träna på att säga. Och jag kom tillbaka till mitt jobb, vet jag. Som jag hade ett bra jobb som jag trivdes på, en jättebra chef. Och så hade vi en människa som ganska mycket terroriserade oss andra på jobbet. Genom att hela tiden kräva saker. Och vi andra var ju liksom så här som, ja men det, vi får väl göra det här igen då. Fast det henne sa, ja visst. Och henne tog jag som mitt träningsobjekt att säga nej. Jag ibland förklarar jag, nej, jag har inte tid med det. Eller då säger jag bara nej. Och vad jag tänkte, jag får ta att hon blir jätteförbannad på mig. Jag får ta att vi blir osams eller vad som helst nu eller aldrig. Och till min förvåning så blev det ju inte ens så. Utan hon, för första gången sa jag det ju så att hon hörde det. Och hon accepterade det. Och sen kan det ju vara någon annan som inte alls accepterar det. Men det här att träna sig på, där också jag tjatar om det här, men stå eller sitta stadigt, ta en djup andetag och tränas på att säga nej utan att vara urskuldande. Och ibland så, man kan ju ofta ha, det kan vara bra att hjälpmedel för det här. Maggan och jag pratade i boken om att man kan tänka sig att man bygger ett staket. Hur skulle mitt staket se ut? Om jag hade ett vilja. Och det viktiga är ju liksom att, ja men, det är jag som har tillgång till grinden. Jag bestämmer när jag vill öppna den och släppa in någon. Och när jag vill stänga den. Mm. Inte av elakhet, men för att det faktiskt blir för mycket för mig att bära. För det är också, ska man bära omkring på alla andra människors sorg, ilska, bekymmer, konflikter. Vi är ofta bra på att lösa sånt också. Men man, rätt för det så brakar man ihop själv. Så att hjälpmedel kan vara det här med att tänka sig att man gör ett staket. Eller ibland så kan jag tänka mig, om jag ska sitta i ett samtal jag tycker är jobbigt till exempel. Så kan jag tänka mig att ja, men jag har en, om jag vet att det är någon som kommer att försöka suga ur min energi eller så. Jag vill inte ha den öppenheten. Så kan man tänka sig att jag jag har en glasvägg framför mig. Och det, jag menar, nu behöver inte jag ha någon glasvägg när jag sitter med er så här. Men skulle jag vara någon som jag kände att jag behövde det, då kan jag i mitt inre tänka den här glasväggen. Och behålla den tills jag vill ta bort den.
Mm. Jag tänker också att just det där med att jag känner igen. Jag kommer ihåg under småbarnsåren när jag var väldigt trött. Och så var det så att jag tyckte att jag försökte säga liksom att jag behövde göra något annat eller vila på ett väldigt... ganska timid sätt då. Så här, medan jag upplevde att min partner inte alls förstod det. Så till slut så när jag äntligen skulle liksom säga, då var det ju väldigt aggressiva gränser. Mm. Då var det när jag skulle säga, imorgon ska jag bort. Jaha, vad ska du göra då? Nej, jag ska bort bara. Jag ska... För då hade jag liksom kämpat mig till att kunna säga det där. Så att gränsen blev ju, lät ju liksom väldigt avståndstagande och väldigt förvånande för min partner, men då tyckte jag att nu har jag hållit på och hintat eller liksom sagt just det där också att med och kanske då var tillåtande, för det tycker jag ni skriver så fint om i boken också, om att ja, nu blev jag väldigt arg och otrevlig när jag satte den här gränsen, man får träna på det till nästa gång, hur ska jag tänka då? För just svårigheten att lära sig från början och samtidigt som det som du var inne lite på också, att kanske utgå från att andra fångar upp signaler precis på samma sätt som jag gör, men att det inte är så.
Ja, det är ett så himla bra exempel tycker jag, för det är typiskt så där det ofta går till ju, att man själv är för timid eller uttrycker sig för oklart, man går som katten kring het gröt, eller man säger väl för att jag skulle uppfatta på en gång att när människan sa så, medan för andra har jag varit väldigt otydlig. Och då kommer ju det stora utbrottet, eller bara typiskt det här liksom, jag ska gå ut. Jag tycker det var ett jättebra exempel på hur det lätt går. Och det är därför också man kan behöva det här att dra sig undan, reflektera. Vad behöver jag säga från till nu? Vad blir jag indragen? Det kan ju både vara roliga eller dåliga saker, bara att jag behöver det här.
Mm. När man drar sig undan sådär.
Mm.
Ni har lite tips i boken, man kan skriva av sig. Kan du tipsa lyssnarna lite och oss också? Vad man kan göra, vad brukar du göra till exempel?
Alltså jag brukar till exempel göra så att jag äter lunch med mig själv en gång i månaden. Och då har jag med mig en anteckningsbok. Men sen skriver jag ofta liksom, dels tänker jag, innan jag ska somna så tänker jag igenom. Alltså tre bra saker som har varit idag, tre bra saker jag har gjort. Och då kan det vara pyttesaker. Men sen så i slutet av varje vecka eller någon gång under veckan försöker jag skriva ner. Finns det saker som jag vill ändra på? Eller har jag hamnat i något som jag inte vill? Och så vidare. Mm. Och det tar ju väldigt kort tid. För det kan man ju tänka att jag inte har tid med. Men med småbarn och mycket jobb och det här. Men 10 minuter kan ju räcka. Och sen försöker jag summera det där en gång i veckan. För mig är det hjälpmedel. Alltså jag gillar att sitta med en snygg anteckningsbok och penna. Mm. Och då får jag god lunch. Mm. men för någon annan är det mer praktiskt med att skriva mobil eller dator eller någonting. Eller inte skriva alls utan mer tänka också. Men meditation hjälper ju mig mycket också. Att komma in i mig själv. Att inte tappa bort mig själv. För är man bra på att uppfatta signaler så är det ju väldigt lätt att man plockar in alla andra i rummet. Och man... utan att tänka på det. Och då behöver man reflektionen. För känslor, där är vi ju redan så starka. Där är vi redan bra på. Men att kombinera det med reflektion, då blir vi ju de starka i det.
Jag tänker, har du något råd till föräldrar som har barn som är sensitivt begåvade? Vad tänker du, hur man märker på sitt barn att den har de här svårigheterna men också kanske styrkorna. Hur kan man stötta sitt barn i det?
Ja, för det första tror jag att om man själv är det och så ser man att mitt barn är nog det, så är det första att inse att mitt barn är inte jag. Alltså att inte bli gränslös gentemot barnet och ta för givet att det här barnet reagerar likadant som jag eller är precis som jag. Eller för då blir det väldigt råddigt och rörigt för barnet. Och då hamnar jag kanske i att jag tror att det är jättekris nu för min 3-åring som beror på att jag själv kanske hade en jättekris som 3-åring. Men sen också att se till att det här barnet får vara den där läraren, att inte vara rädd för sina känslor men också att inte agera på känslan. Utan okej, nu blev du jättearg. Det blir vi ibland. Jag blev jättearg igår. Men och också att skaffa lugn och ro för barnet. Att se till att ibland få den här, det är ofta stora klasser idag, men det är mycket ljud, mycket stökigt. På vägen hit gick jag förbi en skola som jag tycker verkar väldigt bra på rasterna. Men det är väldigt många barn där. Och det var sånt otroligt liv. Jag tänkte, åh, hur skulle jag ha klarat det här? Och då är ju det här, ja, men att se till att barnet får en stund av lugn och ro. Där det kanske bara, vi kanske bara sitter och pratar om, vad drömde du i natt? Eller var i skolan idag, eller inte prata alls, att acceptera att ibland blir barnet dras undan. Och gärna, jag menar, alla har inte möjlighet att barn har egna rum eller så, men vi har det, tror jag, i boken också, som jag tycker kan vara en bra grej. Man bygger ett liten koja eller ett litet tält i något rum, där här får du krypa undan när du känner att, ja, men du vill bara vara själv. Många unga kan ju älska det här, liksom ha sin favorit, en liten favoritkudde och en liten mjukfilt. Och därför, när du drar för den här fliken, då kommer man inte in utan att knacka. För det är också ett sätt att praktiskt lära barnet gränser. Att säga att vill någon gå in här, så ska den säga, vilket är ditt småsyskon eller jag eller någon, min partner, att knack, knack, får jag komma in för att prata med. Och säger barnet då nej, då accepterar man det. För det är också att då lär man barnet rent praktiskt att jag har rätt att säga nej. Ungefär som där som har varit på förskolan mycket. Stopp min kropp. Det är de här liksom väldigt handfasta sakerna som barn ofta har nytta av.
Ja, stopp min kropp är ju verkligen väldigt bra. För det tycker jag märker på många barn. Jag tränar i ett fotbollslag också. Just det där med att om någon annan gör något. Eller någon, det kan också vara en förälder som kanske vill ge en kram. Mm. Eller något sånt där. Så är det så tydligt att säga så här, stopp min kropp.
Ja,
så,
det är jättebra. Alltså, och just det här kram. Alltså krama, det är jättebra för det, tror jag. Jag har ett litet barn i min närhet som precis sa. Som har en morbror som ska krama här. Och så säger hon direkt, stopp min kropp. Ingen kram idag.
Maggan har också tre råd som hon säger. Just när hon börjar känna att det snurrar i huvudet. Och nätterna ligger hon och liksom funderar och tänker. Och det är just, tänka så här, har jag sovit ordentligt? Om inte, vila. Har jag ätit ordentligt? Annars äta ordentligt. Och vad var det tredje då? Var det röra på sig eller någonting?
Jag tror det.
Motion liksom. Mm. Så att hon säger, innan jag liksom tillåter mig gå in i den där snurren, så kollar jag, är mina behov tillfredsställda? Så att de är det. Så inte det är de som orsakar att snurren blir liksom större.
Och det är så bra råd, tycker jag. Och typiskt för den här gränslösa madammen som sitter här mitt emot er. Att jag var jättedålig på det. Alltså jag hoppade gärna över måltider. Jag sov jättedåligt. Jag rörde på mig i perioder. Inte liksom regelbundet sådär. Och jag måste skratta åt din min.
Marit ser väldigt skyldig.
Ja, jag känner igen mig.
Ja. Nej, men, och jag glömde, jag kunde komma på sent på, men nu har jag glömt att äta frukost. Jag har inte ätit lunch heller. Så att, alltså, det är verkligen vad jag önskar jag hade lärt mig tidigare i livet. Att jag mår så mycket bättre av regelbundenhet och rutiner. Och jag har ju alltid avskytt rutiner. Det är tråkigast jag vet, har jag tyckt. Nu mår jag så mycket bättre. Och det innebär ju inte att jag behöver rutiner och regler för allting. Men de här grundläggande behoven, som Aggans, de här tre tycker jag är så bra också. Mat, sömn, röra på mig. Jag är glad att jag fick komma hit. Det känns så meningsfullt att prata om de här sakerna. Och kul att träffa er också. Tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat idag. Har ni tankar eller förslag på ämnen, så är det bara att höra av till oss på Magalungens Facebook.
Och Doris har varit så himla gullig att hon har gett oss 5 böcker som vi får lotta ut. Så 5 exemplar av Hitta din känslostyrka som hon och Maggan Hägglund har skrivit kommer ni att kunna få. Och det ni behöver göra då är att ni går in på Magalungens Instagram och under Dela känslan bilden, alltså vårat inlägg, kan ni bara skriva ert namn, så kommer vi lotta ut bland er som skriver där. Den här fina jingeln som vi har, den har Lars Bygden gjort. Den kommer från hans skiva Family Feelings. Låten heter Don't Make a Sound. Han har precis nu också släppt en ny singel som heter Runaway Heart, som också är jättefin. Tack så mycket, Lars.